When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillypodden hälsar välkomna till den här nya säsongen. Vad tänker ni? Fönstret har ju stängt, det internationella fotbollsfönstret. Men då har ni inte ni tänkt på att mitt emot mig sitter nämligen Sportbladets nya medarbetare Daniel Disko Kristoffersson. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Ditt fönster har inte stängt.
Nej, mitt fönster är öppet lika länge. Det är öppet året om, tänkte jag säga. Det allsvenska fönstret stänger 1 april, tror jag. Så ja. Att vi ska ösa på här med hur mycket silly nyheter som helst.
Ja, vi ska ju det. Och det här är ju helt fantastiskt. Makoto, du finns med där i bakgrunden också, även här.
I bakgrunden?
Ja, eftersom du inte är i studion så ja, du är ju covid-sjuk helt enkelt. Men vi kan ju inte göra sillypodd utan vår silly-samurai. Så att... och dessutom, någon måste ju prata om Mbappé till Real Madrid också.
Har du pratat om det, nu om det tidigare?
Jag vet inte. Har det gått ett enda avsnitt av Sillypodden de här senaste 2 åren som vi inte har pratat om Mbappé till Real Madrid?
Alltså, vi klarade väl nästan hela vintern utan att prata så mycket Kylian Mbappé, för alla visste att han inte skulle gå under vintern. Men vi kommer vi nog inte klara så många ändå.
Skitsamma.
Ja, nämndes nog.
Men det som är så väldigt roligt är att vi kommer nu få ett helt nytt allsvenskt fokus, inte minst under den här perioden nu då. Det allsvenska fönstret är öppet i ungefär, ja, vad blir det? 2 månader till?
Ja, nästan så. En och en halv i alla fall. Det känns ju jättebra att få lite, eller stort allsvenskt fokus de här månaderna. Så att det framförallt är ju att det kommer hända rätt mycket i de allsvenska klubbarna de här veckorna. Det är både AIK ska in spelare, Hammarby ska in spelare, Malmö ska in spelare, framförallt så att det kommer bli, och Djurgården ska ha in spelare, så att det kommer vara fullt tryck på Sportbladet och i podden.
Oerhört spännande. Vi kan väl bara kasta in en lyssnarfråga dök in här. Den rör Sam Larsson till Blåvitt. För då får vi både internationell och svensk prägel på en och samma gång.
Exakt. Nej, men med Sam är ju som så att han var ju och tränade med IFK Göteborg här i somras. Och det var väl lika samma situation som Marcus Danielsson var i då, att hans klubb Dalian, den kinesiska ligan, satt bara och väntade på att ligan skulle dra igång igen. De här kinesiska klubbarna har ju drabbats oerhört hårt av pandemin. Vissa klubbar till och med avvecklats. Och nu är det ju så att Dalian åkte ut här och ska spela i kinesiska andra ligan. Jag vet att Sam Larsson är inte jättesugen på att spela i kinesiska andra ligan. Däremot så finns det ju en ekonomisk aspekt att ta hänsyn till när det gäller Kina. Det brukar alltid vara så. De flesta, 90% av alla, eller alla ska jag säga, utländska spelare som spelar i kinesiska ligan gör det framförallt för pengarna. Och det har ju även liksom Marcus Danielsson och Sam Larsson varit på det tydliga med. Så att jag tror så här, att Blåvitt kan nog fortsätta drömma om Sam Larsson, för att jag tror så här att om, säg, Dalian skulle köpa ut Sam Larsson, eller om de skulle komma med någon ekonomisk uppgörelse som gör att han kan dra, så tror jag nog att Blåvitt ligger väldigt bra till. Vad jag fattar som, så var det ville han redan stanna där i somras, men då gick det inte att lösa, för då hade ju Blåvitt gjort en del värvningar. Nu kan det nog finnas externa finansiärer, eller de kan till och med lösa det själv, tror jag, här om möjligheten skulle dyka upp. Men allt hänger ju såklart på om Sam Larsson blir utköpt, eller om han kommer ja, och gör någon uppgörelse med Dalian. Så den följetongen får vi följa, men jag tror definitivt det är aktuellt med att han spelar i Blåvitt 2022.
Mm. Berätta mig om jag fel här. Var det inte Nersha Mushekvis lag som slog ut Dalian i kvalet?
Ja, oh, precis. Det till och med något... Exakt, det var det. Och Nersha Mushekvis Kina-karriär började ju en gång i Dalian, fast då hette de Dalian Yifang. Så att det är ett ruggigt pussel där med kinesiska klubbar. De kan byta namn och de avvecklas och de återuppstår.
Så och då heter de inte Dalian Yifang de mer? Har de bytt namn?
Nej, de heter Dalian Professional.
Det låter, om man ska vara riktigt ärlig, så låter det ju mer proffsigt.
Ja, det får man säga. Men ja, nej. De har hetat Dalian Yitang, tror jag också, innan. Så att
Dalian Yifang var det jag trodde de hette. Ja, jag precis. Levt i någon sorts falsk verklighet.
Ja, precis. Och jag tror ju att allt hänger ju på vilket bolag eller vilket företag som sponsrar dem, tror jag. De byter namn därefter. Och om de flyttar sådär.
Först under, men det fungerar ju lite annorlunda där borta.
Sen har, ja, det gör ju det.
Sen har ju de kinesiska idrottsmyndigheterna, vi får väl kalla dem så, också ändrat sin inställning lite grann till nyförvärv och till de här jättepengarna som betalades under ett par säsonger.
Ja, nej, de finns ju inte längre. Jag kommer ihåg, jag tror nog att det har sagt förut någonstans, att Henok Goitom hade ju chansen där att gå till Kina tillsammans med Mushekvi var det, tror jag. Men han, nej, de kom inte överens. Och det var ju på den tiden de hade jättemycket pengar, och det var väl typ 500 000 eller någonting de bråkade om, och sen så ledsnade vad heter det, då var det Stare som hade Dalian, och så drog de sig ur förhandlingarna, och så tog de, tror jag faktiskt, det var Mushekvi som fick, nej, Bangura var det, Bangura och Mushekvi tog dem istället för Henok, och det är när han grämt sig länge, för sen dess har det inte funnits någon pengar. Dels så var det ju då att då kunde de värva allsvenska spelare, och sen kom den här Kina-boomen när de tog namn som Marko Arnautovic och Hulk, och de tjänar ju 150-200 miljoner netto per år. Det var därför de kunde lämna sina Premier League-klubbar där de var relativt, eller där de var ganska framgångsrika, att gå till Kina.
Och men välbetalda.
Ja, och välbetalda, men den marknaden är ju helt död nu. Ja. Helt död på de stora lönerna, för att ja, alla de här rika som har spelat Championship Manager med, eller Football Manager med klubbarna i Kina, de har ju gått på knäna under pandemin också, så att Kinas marknad är rejält på nedgående.
Ja, och de lyckades ju inte få den där boosten, kinesisk fotboll.
Det blev ju ingenting.
Planen var ju att det här skulle boosta kinesisk fotboll, att den ligan skulle bli även ett sportsligt alternativ för spelare, att det skulle visas på tv runt om i Asien framförallt, och kanske inte den europeiska tv-marknaden så mycket, men att det skulle bli Asiens liksom Premier League. Och det blev det ju aldrig. Nej, riktigt.
Och det framförallt var det väl en grej som att landslaget skulle få liksom en boost, att de skulle bli hur bra som helst, men jag menar, de får ju stryk mot Vietnam typ nu, så att det blev ju ingenting av det. Så det blir intressant se vart det är om 2-3 år. Nu har det kommit nya marknader som Sydkorea och Japan som känns som de är mer stabilare. Så att, bra för kanske allsvenska klubbar om Djurgården kan få hem Danielsson och IFK Göteborg kan få hem Sam Larsson.
Det ska ju sägas att kinesiska landslaget ändå fått viss brasiliansk boost i form av brassar som tagit kinesiska namn, typ Elkeson, och så har vi ju fantastiskt namn Feinando, som tidigare hette Fernando men nu för tiden är kines. Jag skojar inte, det finns i landslaget där. Så att de har ju fått lite bättre lag, och de har ändå gjort ett okej VM-kval, men såklart inte har gett effekten de hade hoppats.
Men jag minns att jag bettade på Kina, tänkte, utan att veta det. Det var bara här om veckan, och så fick de stryk mot typ Vietnam.
Ja, visst mötte vi Kina i någon landskamp för ett antal år sedan.
Det här borde jag minnas i så fall. Gjorde vi det? Var det hemma eller?
Ja, det måste ha varit hemma. Och jag minns att jag gjorde någonting på den som då... Fan, det här var många år sedan. Det kanske var 2012 eller 2013 eller någonting. Ja. Det var många år sedan. Men den som då kallades för Kinas Cristiano Ronaldo. Alla länder hade ju en Cristiano Ronaldo.
Nigerias Maradona, Nigerias Messi.
Exakt. Ja. Och jag tror ända... Jag vet inte vad som var lik, men han spelade. Han var väl ytter liksom. Gjorde ett par
hade
mål.
Nummer 7.
Ja, precis. Han stack inte ut överhuvudtaget i den matchen i alla fall. Skitsamma. Hammarby.
Ja, Där händer ju grejer.
Händer ju också grejer.
Absolut, och de är ju, jag är i princip klar med Loret Sadiko som var här och gjorde läkarundersökning på Årsta förra veckan. Vad är det för dag idag? Det är torsdag, fredag när här släpps eller? Så förra veckan gjorde han läkarundersökningen och åkte tillbaka till Kashin Pass där han är lagkapten. Det har ju alltid dels att göra med när man ska presentera spelare är ju sign-on-reglerna. De får ju alltid, kommer ju på artiskat de här, så att det är lite oklart. Men jag vet att Hammarby hade som ambition och presentera honom i slutet av den här veckan eller början av nästa vecka. Vi får se om det brukar ju vara lite pappersarbete. Han kanske har lite pengar att kräva från Kashin Pasa också. Det brukar kan ju vara så ibland med klubbar i Turkiet. Så vi får väl se när. Men att han kommer till Hammarby, det kan vi slå fast i alla fall. Och det är ju en ruskigt bra värvning, om jag får säga det själv. Loret Sadiko, 30 år, lagkapten i turkiska ligan i Kashin Pasa som är en välmående förening. Det kommer tillföra Hammarby väldigt mycket. Och framförallt så är det ju en spelartyp som de saknat lite grann. En nummer 6 lite. Också Hammarby gått bet på de här ledartyperna som de saknar. De har ju Darijan Bojanic som lagkapten, men sen Jeppe Andersson fungerar inte riktigt som lagkapten. Jon Gudde Fjore som kanske inte fungerade riktigt som lag, eller som den här ledaren som man skulle vara. Björn Paulsson gjorde inte heller. Då får de in Loris Sadiko, så han kommer kanske inte bli lagkapten, men han kommer få liksom vara en formell ledare som jag tror är informell ledare som jag tror är väldigt viktig. Så att, och det är ju egentligen bara början på Hammarbys värld. De kommer ju värva 2-3 till tror jag. Med, för de här Amo-pengarna och assistpengarna som har man ju fått in nästan 70 miljoner på försäljningar. Så att det kommer hända mycket i Bayern, och det kommer bli bråda dagar för sportchef Jesper Jansson. Men Sadiko är en väldigt viktig pusselbit, och får de liksom ihop det och kan spetsa ytterligare med någon framåt, så tror jag att de kan bli, ja då kan de i alla fall vara med och nosa på målsättningen om topp 3 i alla fall, även om det kommer bli tufft.
Jag håller ju med, det känns som en ypperlig värvning alltså, som, han kan ju gå in också om det skulle behövas i ett mittlås i backlinjen där det har varit också lite ledarlöst undtals och lite svajigt. Nu har man ju en ny tränare, för att se hur Cifuentes sätter ihop det, men överlag egenskaperna, rutinen, det känns ju klockrent på alla sätt och vis.
Ja, precis. Och sen är de ju på att jaga Mojo Tankovic också. Där får vi väl se vad som händer då. De kommer ju inte att köpa loss en sån kille tror jag. Det tror jag blir svårt. Däremot så handlar det om ett lån då i så fall. Han skulle kunna behålla lönen i AIK Aten. Sen tror jag väl att hans första prio är att stanna utomlands och kanske hitta något nytt utomlands. Eller kanske, man vet ju aldrig, i Grekland eller AIK Aten. De kan ju sparka tränaren och få först att sparka tränaren när som helst. Och då kanske är det helt nya premisser för Mojo som är på bänken nu då. Så att, nej, det är också sånt där spår de har Hammarby. Så att, men det kommer hända en del i Hammarby in i alla fall. Det kan vi slå fast.
Går rykten om att de eventuellt packar flyttlådor också?
Ja, precis. Ja. Det var ju någonting man fick höra igår. Det är rykten som har gått ganska länge på sociala medier då, men att Årsta ska flytta till Skarpnäck fick jag höra nu, och att det var ganska långt gångna planen. De tycker ju att Årsta träningsanläggning är bra, den är nybyggd och fin, men
det är mysigt där.
Ja, det håller jag med om faktiskt. Det var nästan ännu mysigare nu när de hade den där baracken där de hade matsal och allt kontor, allt det. Det kanske inte var så mysigt då. Och var spelare och ledare där, och det var väl ingen jättebra arbetsmiljö. Det var mysigt att komma dit. Det var alltid jättefamiljär stämning. Men nu har de en jättetoppanläggning, men då är det snack om att de ska flytta den för att det är för litet. De vill ha mer träningsplaner, de vill ha större ytor, och då har de väl identifierat då i Skarpnäck att det ska vara någonting där som de ska flytta till. Vi får väl lov att återkomma exakt när, var och hur det kommer till och hur långt gångna planer är, men jag vet att det finns ett förslag om att göra det, och ja, Skarpnäck är ju en bit ut, men det är så, om du tittar på alla liksom större klubbar, jag menar London, Colney, det ligger jävligt långt från London. Du har Chelsea, Cobham, det ligger väl också en bit ifrån.
Absolut.
Manchester, det vet jag inte, det har inte varit, men Carrington ligger väl,
ja, det ligger ju inte mitt i stan. Nej, alltså, det ligger ju, visst, Årsta kanske inte är mitt i stan heller, men det är ju rätt tätbebyggt, ja, där omkring. Det är ju inte, det är inte så att det finns några större möjligheter att expandera. Nej, i alla fall
inte
i
där,
det
liksom, då får man ju riva motionsslingan där neråt vattnet. Det tror jag kommer,
det blir svårt.
Det blir jäkligt
det blir
svårt.
Nimby.
Ja, och uppåt.
In och peta på naturreservatet lite.
Uppåt blir det svårt också liksom. Ja. Ja, det är naturreservat, precis. Ja, det blir svårt. Och uppåt är ju, ja, lägenhet och sådär. Så att, nej, det kommer nog närmare flyttar.
Ja, det är lite förvånande ändå. De har ju investerat en del i den här.
Ja, precis.
Det är ju nybyggt.
Jag vet, men då ska de tydligen flytta hela den där byggnaden liksom. Att det ska vara samma.
flytta hela huset.
Ja, de ska liksom inte riva ut. Ja, jag vet inte hur de har tänkt.
Och de ska göra en sån där Kiruna som flyttar hela stan eller vad det var där uppe. De ska göra en sån fast med träningsanläggning då.
Ja.
Ja, vi får se vad som händer där. Vi ska bara säga det att det dyker upp lite frågor om John Guidetti och så vidare. Och det dyker upp frågor om Malmö FF. Du har ju spelat in några specialer, några ligger ute.
Ja.
Vissa saker får vi bara lov att tisa med här i podden och säga att in och kolla specialerna, för att där händer det grejer. Och där, jag menar, det är 60 minuter om Malmö FF, 60 minuter om AIK, 60 minuter om det är ju fullmatat, så vi får väl vi får hänvisa vidare lite grann där och göra lite reklam för de sändningarna.
Ja, och sen nästa vecka får vi säga då är väl alla program ute och då kan vi snacka fritt om allting. Så vi har vi har fortfarande kvar restriktioner här nu. När vi trodde att alla restriktioner var släppta så har vi några restriktioner kvar. Och det får vi köpa helt enkelt. Men vi vill ändå köra igång Silly-podden Allsvenskan lite grann ändå.
Verkligen.
Finns mycket annat att prata om.
Vi kan väl säga någonting om Adegbenro-soppan.
Ja, det tyckte jag var roligt. Jag läste en intervju med honom här. Det var lite jäkligt svårt att tyda vad han menade. Ja, men vi tar det från början då. Det var ju, de fick ju ett bud från Kina på 22 miljoner. De sa nej.
De till och med måste tala om att det inte finns några pengar kvar i Kina.
Nej, precis. Det är ju peanuts för Kina, 2,5 miljoner euro. Och sen var Norling ute i Norrköpings tidningar och sågade Atta Aneke, hans agent, som menar på att han har satt griller i huvudet på spelarna och att han vägrade träna. Och sånt vet jag sen tidigare, att Norling hatar ju sånt där strul. Det har ju varit i AIK också. Då har ju faktiskt spelare fått lämna där när han inte har gillat dem. Så vi får se vad som händer. Och sen så var det en intervju med NT. Det var Christer Gustafsson, vet han, som hade gjort
den. Precis. CG var det.
CG, precis, som hade gjort den på NT. Den läste jag med Storberg. Då var det liksom en intervju med Adegbenro där han sa att nej, men det egentligen är ingenting som har hänt. Jag bara var skadad och var på gymmet. Men att han kunde förstå att Amerika Norling kanske är arg på mig. Han är som en, om man sa pappa för mig, men som är arg på sin son eller sånt där. Och om det inte hade hänt någonting då, varför skulle han då vara arg? Varför förstod han då att han skulle vara arg på honom? Liksom? Det var en jättekonstig intervju. Jag vet inte vad ska... Det är ju jobbigt såklart för Norrköping att det har blivit sån här... Men man har ju sett att... Det har ju blivit lite vanligare då att spelare försöker bråka sig bort. Bråka sig bort eller kanske lite ta i. Men vi har ju sett det med Nikola Djurdjic som gjorde när han skulle ut i Kina. Och det förstår man ju. När det handlar om så mycket pengar, det är säkert samma med Adegbenro här. Nu försöker agenten, men det är inte så att agent, alltså ibland får tränare och ledare låta som att, ja men agenten radiostyr, vad heter det, spelare, som att de inte har någon vilja. Det är klart att en agent jobbar ju inte för sig själv, man jobbar ju för spelaren. Det är klart att Adegbenro är ju inte 15 år, han är ju en vuxen man. Det är klart att han också vill det här och ligger bakom. Men det är klart att nu riktar sig Norling in sig på agenten då, vilket han måste göra utifall Adegbenro skulle bli kvar. Men jobbig soppa för Norrköping då, så att det lutar ju, om jag skulle gissa nu så lutar det väl åt att han säljs. Det låter så, om man kan läsa mellan raderna så låter det som att Norling har liksom, det här var droppen för honom. Samtidigt vet jag inte hur länge det där budet finns kvar. Det finns väl inte kvar i all evighet, så att det lär väl komma ett avslut i alla fall nästa vecka på den här soppan, eller ännu nästa vecka. Men det bästa för Norrköping vore ju om de slöt fred, Adegbenro blev kvar, och då har ju Norrköping en riktigt, riktigt bra lag, skulle jag säga.
Mm. Alltså man är ju i ett läge där, alltså du har ju sålt Carl Björk för, ja du fick ju ändå 5 miljoner vad det var till Brönby. Totte Nyman har ju sin skadehistorik som det är. Nu har man väl experimenterat lite med någon form av alltså djupt liggande spelare bakom två snarare. Alltså under försäsongen här, där Mike Sema har gjort det ganska bra i den här rollen, lite mer offensivt framskjuten framför mittfältet. Det är säkert Levi kommer att använda och så vidare också. Men det känns som att om Adegbenro skulle försvinna, då måste de ju gå ut och, jag vet inte, spränga banken kanske, men de måste ju värva en riktigt, riktigt bra anfallare. Ja, så annars så är det ju en jätteluckad.
Jag vet, men då finns det risk med det också liksom, att ja, men då måste de lägga jättemycket pengar och han ska ha liksom en inskolningsperiod. Han kan bli skadad, den som kommer in liksom. Det kan ju för sig Adegbenro också, men det är ändå liksom, ja, nej, ingen bra situation för Norrköping alls det här med Adegbenro. Då vore det sämsta som kunde hända med dem, tror jag, att det blev så här strul med honom.
När man väl fått ordning på mittfältet också, som ändå var liksom en fråga med Ortmark som kommit in och så.
Ja. Mm.
Vi tar och kastar in lite internationellt också, Makoto och Daniel. Vi Jag har fått en fråga från Anton Rundsvik. Han skriver så här: om Newcastle klarar säsongen ut, vilket de nu börjar se ut att göra, med nuvarande trupp i ligan, vad kan man tänka sig för värvningar till sommaren? Vad tror ni om namn som Paqueta eller Ter Stegen går att lösa? Och det som är så spännande, men alltså, om Newcastle nu klarar kontraktet, vilket det allt mer ser ut som de gör, då har vi ju helt plötsligt en helt ny superspelare på den här marknaden. En klubb med mer eller mindre obegränsade tillgångar. Det är inte så att de har dyngat ut en massa pengar de senaste säsongerna och därför har ett FFP-hot liksom hängande över sig. Det finns fortfarande de här undantagen, pandemiundantagen, som de kan hänvisa till. Det går att trixa ganska mycket med avbetalningar och lån och kontrakts längder och såna här saker, vilket de ju såklart kommer att göra. De kommer ta till alla trick i boken. Ja. Och då har vi ju en helt ny aktör på den internationella liksom marknaden om de absolut bästa spelarna.
Ja, det känns ju lite som när City, när Hasselbacke och Svennis fick sparken från Manchester City och så tog ju Abu Dhabi Group, eller Abu Dhabi pengarna över.
Precis, thailändaren fick flytta på sig.
Sina vattnar fick flytta. Och då känns det som att det känns ju likadant, nu finns det mycket pengar som helst. Det har ju Hasselbacke och de har alltid sagt att de grämer sig så mycket över att de var 2-3 månader från ett övertagande av Sheikh Mansour, och då hade de fått hur mycket pengar som helst.
Ja. Frågan är ifall de inte hade blivit flyttade på.
Jo, det hade de kanske ändå. Det är väl deras önsketänkande.
Men det är ju, vi kommer ju inte kunna räkna bort Newcastle från någon av de här. Alltså, det finns ganska mycket spelare där ute med utgående kontrakt. Jag tänker på en sån som Dybala eller liksom vad som helst.
Jag tror inte de är där än. Alltså, grejen är ju att jag tror för de här spelarna som sitter, de här absolut bästa spelarna som har utgående avtal. Vi kommer in på många av dem sen såklart också. De Champions League-spel, Europa-spel, det väger så pass tungt. Och där kommer inte Newcastle ha nästa säsong.
Sen de har väl de ett jäkla minus också, att bo i Newcastle. Det är ju inte världens sexigaste stad.
Det är ju folk som har flyttat till Manchester i grupp genom väldigt många år.
Så ja, i och för sig. Det har du rätt.
Men alltså, jag tycker det som skickar en signal om ungefär vilken hylla de kommer kunna värva från, det är ju Bruno Guimaraes-värvningen. Det var ju en spelare som ändå större klubbar så att säga, typ Arsenal, Juventus och så vidare, väldigt gärna ville värva till sommaren, men Newcastle bara gick in och plockade här nu. Det är ju den typen av spelare, lite under den här absolut högsta hyllan, som de kommer att vara och titta på. Och jag tror att mer, alltså Paqueta är en ganska bra shout till exempel. Sen tror jag väl i och för sig att han är, alltså menar att hamna i PSG ifall PSG verkligen vill ha honom. Men alltså, så här, spelare som Dybala, Pogba och så vidare, de kommer inte röra Newcastle än så länge det inte ger Europaspel.
Jag skulle inte skriva det i sten. Alltså. Ge det en bra vår här. De klättrar, det ser fint ut. De har liksom fått ordning på grejerna. Kieran Trippier ser ut som en världsytterback.
Ja, men du vet. Efter att han blivit frisk då.
Ja, just det, han har ju brutit ett ben i foten där. Ja, det är sant. Ja, hur som helst.
Jag tror i och för sig inte att Trippiers skada påverkar alltså sommartransfer-situationen. Nej, särskilt mycket på så vis. Men jag tror att det ändå värderas så pass högt än. Jag tror att titta på City och Chelseas första år när de skulle värva, när de hade fått pengar. Det var inte de här absolut största som kom direkt. Nej. Det var inte första sommaren de kom. De kom senare när man ser att okej, det här projektet kan faktiskt, man kan vinna saker i det här laget.
En Champions League-plats brukar ju också vara ganska högt värderat utav de här bästa spelarna. De vill ju befinna sig på den scenen. Det är ju superviktigt, och där är dit kommer inte Newcastle ta sig även om de har en bra vår.
Men nu vad som kommer hända med Emil Kraft?
Ja, vad kommer hända med Emil Kraft? Nu kommer han ju få speltid där, med tanke på att Trippier skadade foten, och det var ju Emil som fick kliva in.
Ja, precis. Men nästa år så blir det väl till att söka sig efter en ny klubb, gissar jag.
Ja, men
han har ju skrivit ett femårskontrakt med Newcastle, så han kan ju sitta sakta av kontraktstiden ut och kan ju faktiskt komma ut med en engelsk titel. Ja, det är ju inte helt omöjligt.
Ja, inom 5 år så kan de ju kan de vinna.
Ja, men inom 2-3 år har.
Ja, men om man är nöjd med att bara vara ett liksom komplement och ser ingen anledning för Newcastle att göra sig av med, och de har ingen anledning för honom att flytta.
Nej,
på
precis.
Det beror på hur mycket
absolut
speltid han vill ha.
Nej, precis. Och jag tror han är nöjd med. Jag menar att han kommer till Newcastle, det har fått ut max av sin karriär. Alltså det är ju helt sjukt att han får fick ett sånt.
Det var väldigt oväntat. Sånt,
ruggigt.
Och det sa vi innan Newcastle fick pengar.
Ja, precis. Ja.
Och han har ju gjort det helt okej där. Ja, det är ju inte absolut så att han har liksom misslyckats på något sätt där. Utan...
Han har gjort mål till och med.
Ja, bara en sån sak.
Och så mittback på Nick, va?
Ja, var han spelade mittback den, den ja, herregud, ja, de har haft problem på mittbacken, så kan man säga. Men han ändå farit runt där och sett helt okej ut. Och
det är en dröm att ha som en avbytare. Ja, alltid lojal, jobbar stenhårt, gnäller aldrig.
Nej, och det är ju just det, i den situationen, men att man är ett nedflyttningslag, man är liksom, det är krig varenda jävla helg och det är mycket matcher, och då är det ju en Emil Kraft typ man vill ha där, om man, ja, om jag, men om resten av laget ändå inte är några snidare utan snarare gnuggare liksom, så är det ju det man vill ha där, men det blir ändå spännande att se vad han blir av. Det verkar som att Eddie Howe har förtroende för honom, för det är som sagt han som går in.
Han har ju fått lite oförtjänt skit i Sverige också, när man har garvat åt han ibland på sådär, och han har gjort några tabbar i landslag, och han är inte världens bästa offensivt, men jag menar, det är ju inte en slump att Jan Andersson liksom är en av Jan Anderssons favoritspelare när det kommer till liksom förtroende i truppen och sådär. Så att...
han spelar ju Premier League ändå. Exakt. så det dålig är han inte liksom. Som sagt, men han är inte den sexigaste fotbollsspelaren rent spelmässigt.
Så kan man säga.
Så är det ju. Ja, jag menar, det var ju roligt, John Joe Shelby sa ju det, att det är ju jättekul för Newcastle. De kommer säkert spela Champions League-final om några år här. Så vad vi som spelar här nu gör då, det vet jag inte.
Nej, det var en ruggigt bra skärminsikt.
Men det är väl kul för klubben. Ja. Sådär. Och det ligger nog väldigt mycket i det. Något som har hänt i veckan här, Makoto, Kylian Mbappé, den jätteaffären som alla pratar om, klädde ju av sitt kära Real Madrid i den här Champions League-matchen. Vad höll Real Madrid på med? Alltså jag fattar inte, ska ni börja parkera bussen plötsligt? Det har ni inte riktigt spelare till, skulle jag vilja hävda. Det är inte så Real Madrid ska spela fotboll.
Alltså det har ju faktiskt redan dykt upp lite snack om att Ancelotti ska sitta löst efter den här matchen. Att man har varit så pass irriterade i liksom styrelserummet på att Real Madrid beter sig som de gör i den här matchen. Spelar så pass defensivt, liksom riskminimerande, lågt stående.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Går för ett 0-0-resultat, för det är inte så Real Madrid spelar i toppmatcher. Det har Real Madrid aldrig gjort, Real Madrid ska inte göra det.
Nej, det är faktiskt att, Real Madrid. Alltså, förlåt, men det är ju...
Så. Och det ska inte riktigt vara så, helt enkelt. Och man har Modric, Kroos på ett mittfält och spelar på det viset, det är ju inte okej. Och det är ju därför som det har börjat gnagas lite kring då. Ja, är verkligen Ancelotti rätt man? Men samtidigt inte för att vara sån. Jag vet också att man sa i juli ungefär när han togs över att Real Madrid kommer att vara, alltså truppen kommer att vara helt slutkörd i februari för att han inte kommer att ha roterat någonting. Han har haft lägen att rotera hela säsongen på truppen. Han har haft läge att spela in massa unga. De har jättebredd på den truppen. Men han har inte gjort det. Och nu tar ju det sin effekt. Karim Benzema spelar för att han inte borde det, för att han har varit skadedrabbad av ren liksom, förslitning från att ha spelat för mycket. Vinicius ser inte ut som sig själv, för att man i princip plockar honom direkt från ett landslagsuppehåll, bara rakt av flyget in på en fotbollsplan och förlorar mot Atletico i cupen. Du har en trupp som är helt slutkört på alla sätt och vis. Ur den aspekten helt rätt att bara backa hem och inse att det här kommer inte gå. Och det höll ju på att faktiskt funka sjukt nog hela vägen tills då, ja, Kylian Mbappé klev in i handlingarna, bara drev bort Lucas Vázquez och Militao rakt in, pang, fira som en galning. Och ja, i det här läget så såklart, han har ju sagt det själv nu att han har inte bestämt sig just nu med PSG, min klubb. Jag sa ju det, varför har ni alla pratat så mycket hela tiden om att det skulle vara något problem för mig? Just nu är det liksom PSG jag spelar för. Och det kom ju uppgifter här ganska nyligen också från, ja, brittiskt håll i för sig, så vi får ta med en nypa salt, men om att PSG ska ha förberett ännu ett monsterbud då, som Mbappé ska fundera över att skriva på. Samtidigt finns det ju uppgifter sedan tidigare att det redan är klart med Real Madrid. Men om Real Madrid spelar så här och visar det här är liksom laget du kommer till, frågan är hur sugen Kylian Mbappé är då. Men man kan också vända på det och tänka att om Kylian Mbappé lyckas med PSG den här säsongen, så kan han känna, nu har jag gjort det jag ska här, nu kan jag gå vidare och följa mitt hjärta och gå till Real Madrid. Det finns olika aspekter av det, vi kommer inte veta någonting förrän de här matcherna är färdigspelade, och tajmingen på att det blev PSG Real Madrid är ju såklart jätteintressant i och med hela den här Mbappé-historien. Och det är ju otroligt kylig stämning mellan klubbarna. Var ju PSG-bossen där, Nasser, han gick ut och sa att ja, vi har noll relation med Real Madrid. Och han anklagade andra Real Madrid för att vara då en översittare som inte bryr sig om liksom andra mindre klubbar, vilket då PSG uppenbarligen anses vara av honom själv. Väldigt intressant. Så att det är en delikat situation, det kan man väl säga, men jag tror ju fortfarande, och jag har sagt det i 2-3 år nu, att Kylian Mbappé kommer spela i Real Madrid förr eller senare. Och det är ju, och jag har sagt det nu det ska ske, har jag sagt också tidigare. Men nu menar jag att den här sommaren, om det inte sker nu, då kommer det inte ske. Och det är också ett litet vägskäl för det här PSG-projektet. Hur attraktivt är det? Vad kan de faktiskt lyckas behålla Mbappé? För i sånt fall så ser de helt ostoppbara ut i framtiden.
Mm. Ja, det är ju, han kommer ju inte vilja stå och spela felvänd i mitt cirkeln i alla fall.
Det kan vi slå fast.
Han lär ju inte få göra det, tror jag heller.
Nej, alltså, det inte jag heller.
Sen är det ju det här med Ancelotti också. Vem kommer träna Real Madrid nästa år? Det har ju pratat om Pochettino ska vara aktuell om Ancelotti försvinner. Men Pochettino skulle väl till United egentligen. Det enda vi har konstaterat, att Pochettino kommer inte vara kvar i PSG i alla fall. Men sen då, om Ancelotti skulle försvinna, då kommer väl Zidane tillbaka från ingenstans. För det gör han ju alltid. Så att det är en konstig situation. Det är det.
Onekligen. Vi fyller på med lite internationellt då. Guardiola pushar för Erling Braut Haaland, och då det blir ju nästan, det har vi varit inne på. Vi pratade om det med Harry Kane till Manchester City, men det blir ju nästan fusk liksom. Hur ska något lag kunna slå Manchester City om de dessutom plockar in? Nu har de spelat den här säsongen så bra som de är utan en anfallare.
Alltså de har inte riktigt en
striker i den där truppen. Visst, Gabriel Jesus, men han spelar ju på kanten i stort sett. De spelar ju med Jack Grealish som någon slags falsk nia, eller Sterling och sådär. Ja, men plocka in den här jävla Terminatorn från Norge då, så kan vi andra gå hem liksom.
Du låter taggad inför nästa säsong.
det känns orättvist.
Men hur är det med Haalands agent Mino Raiola nu för tiden? Vad är senaste nytt där?
Just det, han var ju dålig.
Han var jättedålig.
Ja, han låg ju på sjukhus nere i Milano. Jag har inte hört något mer, så att antar att hade det liksom gått dåligt, så att säga, om han hade blivit
så
sämre,
hade man ju hört,
då hade man ju
mer.
Hört det. Antagligen så är han väl på bättringsvägen.
Är det någon som vet vad det var, eller?
Visst det var något, pratat det om hjärtat, va?
Ja, och att det var allvarligt sjuk eller akut sjuk eller sådär, men att det var...
Han ser ju inte ut som hälsan själv.
Nej, det är väl det man var lite orolig för där när så det kom att, första rapporten, att den, det är inte precis som du säger, inte hälsan själv.
Och jobbar ju som
hårt, enligt, jobbar som ett as.
Ja, ja, enligt de som har med honom att göra så är han ju, alltså han jobbar ju såklart dygnet runt, precis, ja, som alla i hans position gör. Men han är ju också så där, han är så stressad, så att är man liksom 30 sekunder sen till ett möte med Mino Raiola, då är han inte kvar. Nej. Utan
jag minns på den tiden när man kunde ringa han när Zlatan var i Milan, då 2012-2013, då hade man numret i det år. Alltså, då var det så att man satt på redaktionerna typ kvart i 13:30, för det var pressläggning och sådär, så försökte man ringa. Och någon gång var jag fick ringa han klockan 12 på natten, så ringde jag bara. Då svarade han så här bara, don't ever fucking call me at this time again, och så la han på. Så att,
ja. Och det gjorde du inte?
Nej, det gjorde jag inte. Inte klockan 12, men jag ringde däremot han på dagen.
Ja.
Nej, han fascinerande har ju en del man.
Ja, på väldigt många sätt. Och det är klart att det är svårt att ha med Raiola att göra, för att han är så fruktansvärt hård och ja, skicklig förhandlare, vilket gör att
Det känns som nu, förr var ju han den enda liksom så här superagenten som man tyckte var hård, men nu finns det ju ganska många sådana där. Det finns ju Jorge Mendes, ja, Pini Sahavi, det finns liksom
Jarobchen.
Ja, precis, det finns väldigt många sådana där. Det har kommit upp några fler, men han, om man i modern tid, så känns det som att han var den liksom den första riktiga.
Han var väl han och Mendes som är de liksom, ja, the OGs av liksom superagenterna. Exakt. Som mer eller mindre, de kunde ju positionera sig så att de nästan blev som sportchefer i, ja, i vissa lag. Det har vi varit inne på.
Mendes i Wolves.
Ja, Mendes i Wolves. Ja. Jag menar, under ett tag också i Monaco när han placerade Moutinho och hela det liksom portugisiska gänget där med den ryska ägaren som jag inte kommer ihåg namnet på. Det var, visst var det han som förlorade klubben i skilsmässa?
Ja, jag tror det. Fan, vad var det han? Det här kommer inte heller ihåg. Men så där ser man ju, det är ganska många som utnyttjar det nu också. Jag menar, om du har starka agenter som har 3-4 stjärnor i ett lag, då säger de så här, ja men förläng med honom så kan du få in den här, så löser vi så. Liksom, de jobbar ju så nu också. Liksom. Det är väldigt komplext och liksom...
Ja, det är ju bara att titta på Raiolas relation till Manchester United till exempel, ja, där han ju har även hade ett helt stall ett tag, jag menar, med Pogba och när Zlatan var där och med flera då, va? Så att det är klart han är en enorm maktfaktor där ute, och vissa klubbar har ju dragit sig för att överhuvudtaget förhandla med honom och Mendes för att de vet att de hamnar i
och att de är väldigt dyr.
Det blir väldigt dyrt, för de ska ju dessutom ha höga agentarvoden då. Vad var det?
Det blir väl lite dyrt på olika sätt. Alltså, i Raiolas fall så är det oftast det här att man pratar alltid om att det är sån extremt hög agent fee. Som i fallet
150 miljoner för Pogba, va?
Ja, precis.
Mm. Och det lär bli mer pengar för Haaland, den klubb som värvar honom.
Gud.
I Mendes fall så är det ju snarare att du vet att du måste värva 3 portugiser. Ja. Du behöver inte betala lika mycket till honom, utan det är snarare att du vet att din klubb kommer vara styrd av honom de närmaste 2 åren. Men alltså, han har ju mycket att göra nu där, eller med Haaland såklart, har ju mycket plats. Pogba som sitter där också har utgående avtal. Du har Matis de Ligt som Raiola själv la ut på marknaden när han gick ut och sa att han är öppen för nya utmaningar till sommaren. Så att han har ju, de flesta av hans liksom stora kort är ju på flytt. Alltså de kan gå någonstans. Zlatan ska vi lägga in där också. Han ska försöka förhandla fram ett års förlängning på det kontraktet. Det kanske är det lättaste av allt han har att göra. Så det är, man kan förstå. Han har ju mycket att göra där, Jola. Så får hoppas att han tar hand om sig själv och att det funkar för honom.
Spelar Zlatan i VM?
Om man är frisk så gör han absolut det.
Om Sverige är med i VM.
Ja, precis. Jag ska precis säga det också. Jag tror ju faktiskt inte Sverige kommer till VM. De ska möta Tjeckien på hemmaplan. Jättesvårt tror jag.
Ja, Sverige, verkligen.
Vilka kommer Sverige att tillgängliga? Många skadade, många som inte spelar. Sen möter de Ryssland och Polen borta. Du vet, Polen borta med Lewandowski. Det är inte lätt.
Nej, det blir inte lätt.
Så att, nej, det var så jäkligt bra ut. Men den där Georgien-förlusten ställde till det.
Mm.
Verkligen, mycket.
Väldigt mycket.
Ja.
Vi kastar in lite fler frågor tycker jag från sociala medier. Och J. Albin 5 undrar, hur ersätter Giffarna Linus?
Ja, det är ju ett rejält, det var ju det värsta som skulle hända Giffarna.
Korsbandsskada, va?
Korsbandsskada för Hallenius, han är väl 34 när han kan börja. Han är fyller 33 nu 1 april tror jag. Och sen så, ja, jag vet inte hur allvarlig korsbandsskada det är, men jag
korsbandsskada är ju alltid allvarligt.
Ja, jag vet, men jag tänker på många kan ju vara tillbaka efter 8 månader, men jag gissar att han missar hela säsongen då. Då är han tillbaka när han ska fylla 34. Det blir tufft såklart, men en rejäl utmaning. Sen så måste de ersätta och så har de inte speciellt mycket pengar, så att det blir väl något lån, gissar jag, från en allsvensk klubb eller något så här överbliven när de här, vad heter det, toppklubbarna eller mittenklubbarna har satt sina trupper, så får de se vad som blir över, så får de ta något anfallslån på, till allsvenskan. Jag har svårt att se att de kan köpa något eller ta någon bossman, utländsk bossman. Jag har det liksom ingen namn än så länge, men det finns nog ett par namn som de skulle kunna gå för.
Mm. Är det en tuff situation verkligen, ja, och jävligt trist. Hur gammal var Zlatan när han drog korsbandet? Han var 34, 35.
Ja,
något sånt, kanske något år till.
Ja, 36.
Det går.
Ja, det går att komma tillbaka.
Men det är tufft. Men Zlatan är inte riktigt som alla andra.
Nej, precis.
Micke Tingblad undrar, någon info på nyförvärvet som ska vara på ingång till Varberg?
Nej, precis. De värvade, det skrev jag om tidigare, de värvade en brasse och så tog de en anfallare till där. Alltså, de har ju... Nej, det har jag faktiskt ingen senaste nytt om. Jocke Persson brukar ju ta från Sydafrika, eller så har han fyndar han i svenska klubbar. Så att, nej, men Varberg, om man ska säga något generellt om dem, så är det, jag tror de kommer, så länge Jocke Persson är kvar, det kommer nog hålla sig kvar i allsvenskan. Väldigt spännande tränare.
Det är ju inte det lättaste att försöka liksom spekulera i namn som Varberg kan tänka sitta utomlands. Men med deras scoutingverksamhet och hur de letar, det är inte lätt att pinpointa. Man behöver ganska bred kunskap.
Ja, det kanske är du eller jag som dyker upp där. Det vet man aldrig. De har hittat något. En fråga som jag tycker är spännande som anglofil. Mitrovic har alltså gjort, det här kommer från Jocke, har gjort 31 mål på 30 matcher i Championship. Helt otroligt. Det är väl nytt rekord, tror jag.
Ja, det rekord.
Det är 16 matcher kvar att spela. Vilken klubb kan värva honom i sommar? För efter denna säsong lär han väl hamna i en större klubb än Fulham. Och grejen är att det är ju det här. Han gjorde ju nästan 30 baljer senast han var nere i Championship också. Och gick upp till Premier League och såg ut som... Jag vet inte, det var som att den Terminatorn hade rostat fast när de väl kom upp i Premier League. Så det var lite för högt tempo, det var lite för bra mittbackar plötsligt. Och då blev det liksom inte så mycket av det alls. Och det kommer ju ligga honom i fatet såklart den här sommaren, om det är så att han vill röra sig och vill utnyttja det här och gå till en större klubb.
Jag menar, Fulham går väl upp?
Fulham går ju såklart upp.
Och då med ett Londonlag, stanna kvar. Ja. Du bor i London och spelar Premier League, det är ju liksom...
Ja, och det menar Fulham, jag menar...
Han har gjort en vända supermysigt.
Det blev ju inte så bra senast.
Nej, för sig.
Men jag är nog också inne på det, att han borde nog stanna kvar och liksom försöka. Han trivs ju uppenbarligen i miljön och i klubben och i systemet och med tränare och så vidare, så att bara fortsätta liksom ösa på ur samma.
Jag hade velat se honom i en annan, alltså typ Italien.
Och där han har gjort fler mål.
Alltså, hur det hade funkat bara att sätta honom. Nu har ju inte du plockat Dzeko till exempel, men säg att en sån typ i ett sånt lag.
Ja, men han är ju en killer i boxen. Alltså det går ju inte,
det får man
säga. Han är bra.
Han sprider ju skräck i boxen. Det är ju bara så.
Sen är han ju som gjord för att stå där och tampas och vara lite grinig med Championship-försvarare. Det är bevisligen gjord för också, men att bara se honom i en annan miljö hade ju varit spännande. Premier League vet vi ungefär vad vi kommer få. Vi kommer få runt 8-10 mål, han kommer göra det ganska bra över en säsong, men sen kommer Fulham ändå åka ur.
Ja, det är ju risken, även om Fulham ser väldigt, väldigt spännande ut den här säsongen, så är det ju, det är ju en skillnad att spela i Premier League, framförallt om man då kliver upp med den typen av ganska offensivt, frejdigt spel som de spelar. Det är svårt att göra den resan. Joakim Borgud skriver, Sirius, kan Rogic ersätta Ortmark om det blir av?
Alltså vad jag har hört, så är det är väl Fotboll Direkt som avslöjade här igår, tror jag, att det var nära. Sen skrev Expressen att det var klart, och jag har också hört att det är väl en done deal där med Rogic. Och alltså Rogic visste ju att det var ju inte världens bästa värvning de gjorde i AIK när de tog han till. Han är ju en bra spelare och sådär, men blev ju aldrig någon given startspelare, hade lite skadeproblem. Så det är bra nu då att han börjar om, är ju en bra spelare när han inte har skador och sådär, men att han ska vara som Ortmark, det har jag svårt att se. Ortmark är ju lite annorlunda spelartyp, skulle jag vilja säga. Rogic, ja, lite skadebenägen, men jag tror ändå han kommer hitta rätt i Sirius. Kommer få liksom en lugn miljö, slippa den här pressen som han har i AIK, så att det är klart att det är en bra värvning för dem. Betalar inte speciellt mycket heller.
Mm.
Den passar ju, alltså de har ju inte den speltypen.
Nej, precis.
Alltså, så att det, jag tror att det kan ge dem en extra dimension på det där mittfältet. Att du har en liksom tvåvägs mittfältare som också är ganska bra på att bryta in i boxen, skapa offensiva lägen men ändå nyttig bakåt med. Det är ganska smart värvning av Sirius överlag.
Vi sticker utomlands lite till. Vi ska bara bekräfta att Niklas Syle har dragit till Dortmund. Bara sådär.
Alltså det här är ju ganska old news egentligen, men vi har ju inte vi hade ju ingen podd i förra veckan, och det är ändå värt att notera, för Syle var ju ändå en spelare som
vi placerat på ganska många ställen.
Ja, han har ju placerat sig själv på någon annan ställe än Bayern München i alla fall till att börja med. Han sa att han ville inte skriva på Bayern, erbjöd ganska bra lön, sägs det också. Rejäl lön för att stanna i Tysklands bästa lag. Syle tackar nej, man tänker, ja men han vill ha äventyret i Barcelona eller i Chelsea eller vad det nu är. Och så skriver han på för Dortmund. Och då undrar man ju liksom hur det här gick till överhuvudtaget. Det är ju jättebra värvning för Dortmund, absolut. Men för Syles egen del så han måste väl verkligen vilja spela inför gula väggen eller någonting och kände att det här var rätt för honom. För att det är en överraskande värld. Den piggar upp väldigt mycket på så sätt att ja, det är en spelare som Bayern München vill behålla som hamnar i Dortmund istället. Bara där piggar upp.
Och mena, det är en riktig kvalitetsback. Alltså en mittbacksjätte verkligen.
Stor, stark, lång. Det gillar ju du.
Det är den främsta förutsättningen för en bra mittback.
Vem fan gillar inte en mittback som är stor och stark och lång?
Exakt!
Det gör alla.
Exakt!
Det är...
en ful jävel på 195 centimeter. Det är ju det man vill ha längst bak.
Perfekta mittbacken.
Alltså, Fyrk, din liksom arketyp av en mittback, det är ju typ alltså, ja, Syle eller liksom Dan Burn.
Syle och Dan Burn är ju
och Dan Burn. Liksom Marcos Rojo. Jag vill ha en kort ettor i Argentina istället.
Men sen var han ju inget bra heller.
Nej, vi har olika syn på mittbackar, men det kan finnas en mix av det i alla fall. Men jag är ju för de korta ettriga sydamerikanerna där, som man inte riktigt vet om de kommer ta ett rött kort i en match eller inte. Men det känns osäkert. Det piggar upp med sådana, tycker jag, snarare. Men Syle är bra, absolut.
Ja, men där har ni det. Sillypodden, premiär. För Disco, välkommen hit igen. Kul var det.
Ja, det var skitkul. Det här ska vi göra fler gånger.
Ja, och nästa vecka så släpper vi på handbromsen också.
Ja, men då släpper vi på restriktionerna. Sillypoddens restriktioner. Den enda podden i hela världen som har kvar restriktionerna.
Ja, exakt. Och,
jag ska försöka, på tal om restriktioner, att också inte vara här utan vara där istället.
Ja, precis. Nu får du snyta ut den där coronan ur näsan och komma in på jobbet igen så vi kan börja göra det här på riktigt.
Corona nu.
Det är sjukt.
Alla har haft det.
Ja, men det var som en kompis till mig sa, att det är ungefär som att man dör i Sagan om ringen, i läget när liksom ringen håller på att falla ner i domedagselden.
Det är ju nästan som att få hjärtinfarkt på det där bröllopet i så här slutscenen. Allt är du vi förbi ju. Det är bara det är verkligen att falla på målsnöret.
Ja, men man är lite efter, så är det.
det är inget nytt. Vi säger så, vi säger på återhörande, Sillypodden är tillbaka med vecka igen. Då med fler färska nyheter och ja, allt som hinner hända till dess, för det händer ju mycket nu. Det är bråda dagar när de allsvenska klubbarna ska rusta för säsong. Men härifrån så säger vi då på...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Återhörande.